Hej och välkomna till en beroendepodd. Jag heter Marcus Enoksson och jag sitter här på The House tillsammans med min kära vän och kollega
Anna Citreus. Och god jul alla lyssnare. Idag är det ju självaste julafton och Marcus och jag har fått äran att vara julvärdar för podden idag. Vi tänkte faktiskt att vi skulle börja med att tända ett ljus. Mm. Traditionsenligt att tända ett ljus för de som kanske fortfarande lider. Ja, och som julvärdar idag så tänkte jag och Marcus bjuda er lyssnare på 3 stycken tips inför julhelgen. Mm. Så Marcus, vad har du med dig till våra lyssnare?
Ja, alltså en viktig grej för att kunna klara av de här utmaningarna som kanske julen innebär för många, det är att komma förberedd. Och då kan man vara förberedd på lite olika sätt. Att jag dels förbereder mig om hur jag talar om att jag kanske avstår alkohol den här julen. Och där kan ju jag säga någonting som passar för stunden. Att jag kör bil eller jag dricker inte eller jag är alkoholist och har avslutat att dricka.
Mm. Precis. Så förberedelser kan vara bra. Mm. Att ha en plan. Likaså. Alltså veta vad jag ska svara och veta hur jag ska bete mig. Sen så tycker jag också att man kan få tillåta sig själv att vara selektiv. Det vill säga, jag måste ingenting egentligen. Utan det jag behöver göra, det är att välja. Jag kan välja vilka tillställningar jag vill gå på och vilka jag kanske avstår. I alla fall det här året. Mm. Och sen det sista och kanske viktigaste tycker jag, det är att skapa sina egna traditioner. Mm. Vad tycker du skulle vara mysigt din kanske första nyktra jul? Vill du gå på en julotta eller ge dig ut i naturen? Eller vad skulle kännas högtidligt och mysigt för dig?
Precis. Och idag så kommer vi lyssna på en julsaga. Och den är skriven av Robert Boman och Anaïs González Cruz.
Ja, och det är en repris ifrån förra året. Så luta er tillbaka i soffan, sängen eller fåtöljen och lyssna på den här julsagan tillsammans med oss. Så från oss alla till er alla,
en riktigt god jul.
Julafton 1979. I det lilla villaområdet i Enskede utanför Stockholm ligger snön tät i stora, tunga drivor. Det har snöat i flera dagar nu. Ett kompakt snöfall som har den där förmågan att tysta alla världens ljud. Så där magiskt mycket snö så att man helst ska hålla sig inne och bara ge sig ut på vägarna om man verkligen måste. Det är den perfekta kulissen för årets mest efterlängtade kväll. I ett av de små husen är allt precis som det brukar vara på julafton. Arne Weise talar tryckt från sin fåtölj i tv-rutan. Från köket doftar av honungsgriljerad skinka. Och tomten, han som smitit iväg för att köpa tidningen, han är full. Det är en jultradition som familjen alltid kan räkna med. De vuxna skruvar på sig när tomten delar ut sina paket med blanka ögon. Det är konstiga julklappar som oliver på burk och saltgurka. Hafsigt inslagna i skrynkligt presentpapper, utdrivna tidningssidor eller ingenting alls. Sånt som tomten köpt i första bästa konsumbutik med extra julöppet. Sånt som egentligen ingen vill ha. Tomten drar långsökta vitsar med fräcka anspelningar som ingen heller orkar lyssna på. Kanske skrattar någon artigt, men ingen säger något. Pojken, som bara är 8 år, fattar ändå. Ingen pratade om det, även om alla visste att farsan, som alla kallade honom, med största sannolikhet skulle vara berusad redan när han kom. Jag minns att jag från att jag var väldigt liten tyckte att det var jobbigt att de vuxna inte var ärliga och bara sa som det var. För mig var det ju så tydligt hur det låg till. Att han hade druckit. Tomten, pojkens styvfarsa farsan, är nämligen en alkis. En sån som smygdricker vin nere i källaren ur flaskor som han gömt bakom den gamla oljepannan. En snäll och ganska harmlös alkis. Aldrig gapig, aldrig våldsam, men ofta utkastad. Pojkens mamma, hon är tyst. År efter år. Det är en börda som hon bär med bravur. Där ensam är stark och ju färre som vet desto bättre. För det finns ingen som tiger som hon. Farsan, han är ju bara trött. Han har sovit för dåligt, han har jobbat för mycket eller behöver bara åka hem till sig själv ett tag. Redan som liten lovar pojken sig själv att aldrig bli som farsan. Men det blir han. Han blir till och med värre. Utan att riktigt förstå hur det gick till. Hur skulle han kunna låta bli när den första fyllan är precis som att komma hem? Trots att han tidigt inte ens vill att prova. Någonting i honom visste redan då att det här, det kommer nog gå åt helvete. När han själv blir styrpappa i 20-årsåldern och alkoholen och lögnerna blivit en självklara följeslagare i hans liv. Liksom drogerna han snart blir beroende av. Men vem bryr sig om alla varningsflaggor när man är nykär och går som på moln? I den numera unga killens fall är det kokainet som är hans nya tjej. En kärlek som lockar med drömmar, självsäkerhet och magi. Jag blev den version av mig själv som jag alltid velat vara, men framförallt så kunde jag skapa. Jag var övertygad om att det var drogerna som gjorde mig kreativ. För den unga killen är en konstnärssjäl, det har han alltid varit. Med drogernas hjälp tror han sig låsa upp oupptäckta kreativa dimensioner i sitt inre. Han syr kläder, snickrar ihop möbler, öppnar en klädbutik och snart också flera populära nattklubbar. Han bygger myten om sig själv som en gåtfull kreativ persona. Där droger och kreativitet går hand i hand. Framgången kommer snabbt. Han är ung och har pengar på fickan i en parallell verklighet av kändistäta modevisningar och VIP-fester långt bort ifrån 90-talets dystra finanskris. Den här livsstilen var en del av mig och jag älskade den. Den hörde till mitt liv som nattklubbsägare och kreativ person. En fri och gränslös tillvaro där allt var möjligt. Att dricka alkohol och ta droger var en självklarhet. Det var en grundläggande del av vår gemenskap, av världen vi byggde och ägde, där vi var stjärnor. När han träffar sin blivande fru, vars son han blir styrpappa till, lugnar han ner sig. I alla fall till en början. Någonstans förstår han att alkohol, droger och barn inte är en särskilt bra kombination. Vardagsfestandet förpassas till helgerna, men av någon anledning blir det ändå alltid lite för mycket när han går ut. Även om man inte har tänkt att det skulle bli så. Som den där kvällen när han är tomte på tranan. Uppe sitta kvällen innan han ska träffa sina blivande svärföräldrar för första gången. Året är 1993. Inne på krogen serveras rykande varm glögg med mandlar och russin. Julmusik strömmar ur högtalarna och tomten själv, kvällens hedersgäst, har placerats vid det allra bästa bordet. Då fick man spela tärning mot tomten. Där den som vann fick ett järn. Och tomten, ja, han vann ju nästan hela tiden. När tranan stänger vinglar han in i en taxi med julklapparna som han har tagit med sig till krogen. Det är kassar fulla med paket till hans mamma, svärföräldrar, till styvsonen och till frun. Allt är förberett. Han ska bara stanna till vid sin butik och plocka upp något till frun innan han åker hem. Då blir allt svart. När han återfår medvetandet vid lunchtid på julafton tar en stund innan han inser var han är någonstans. Han ligger på golvet inne i butiken. Det drar kallt från dörren som står på vid gavel ut mot gatan. Och taxin, den med alla julklappar, den har stuckit för länge sedan. Min fru trodde först inte på mig när jag berättade om vad som hade hänt. Hur kunde jag blivit av med julklapparna? Och visst, det var inte en särskilt önskvärd situation, men sånt kan ju faktiskt hända efter en blöt uppesittarkväll på tranan, resonerar han. Den villfarelsen kommer han att klamra sig fast vid i flera år framöver. Familjen med styvsonen och frun växer snabbt med ett, två och tre barn. Men inte ens det kan stoppa hans skenande missbruk. I slutet av 90-talet går han från något gram kokain om dagen till 5 och slutligen 10. Han börjar förstå att han har ett problem. Problem med alkoholen, intalar han sig själv. För om man bara kan sluta dricka, då skulle nog allting bli bättre. Då kanske livet kommer att funka igen. Laddet däremot, det släpper han inte. Men utan alkoholens balanserande effekt faller han snabbt ner i ett mörkt och skruvat kaninhål. Plågad av laddtorskens alla kval stryker han längs Stockholms gator, övertygad om att någon är ute efter honom. Han ser den hemliga polisen i varje gathörn, i alla män med solglasögon, i alla bilar som parkerat utanför hans hem. Han barrikaderar sig i lägenheten, skriker och gormar, river ut skåp och byrålådor i jakt på dolda mikrofoner och andra bevis. Bevis på den komplott mot honom som hela världen nu är med på. Jag blir spritt språngande galen, väldigt snabb och hyggligt paranoid. Efter millennieskiftet drabbas han av hjärtstillestånd, hamnar på LVM-hem och skriver in sig på flera behandlingar. Men kan inte hålla sig nykter i mer än några timmar på utsidan. Äktenskapet faller i bitar, hustrun ansöker om skilsmässa. Sina barn, hans älskade pojkar, träffar han allt mer sällan. Han kan inte hålla sig drogfri, men vill inte vara den man och pappa som han har blivit. En pappa värre än farsan. Kanske borde han bara ta livet av sig. År 2000. När det är som mörkast hör han talas om en 12-stegsgemenskap i USA som då inte finns i Sverige. En gemenskap som riktar sig till kokainister. Han flyger till New York bara för att gå på ett möte och kan äntligen relatera till berättelsen han hör. Det har han aldrig gjort tidigare. Han är sjuk. Han har en sjukdom. Det är först nu som det sjunker in. Full av kraft återvänder han hem. Den här gången ska han bli nykter på riktigt. Den här gången ska det gå. Men en mellanöl kanske han skulle kunna ta bara någon dag före julafton. Bara en. Det kan han ju faktiskt unna sig. Nu förstår han ju sin sjukdom. Nu vet han ju så mycket om den. Han tänker på den där mellanölen i nästan 6 veckor. Hur trevligt det kommer att bli, var han ska dricka den, hur lång tid det ska ta att dricka den. Han väljer ut en bar med dunkel belysning i korsningen Malmskillnadsgatan och Mäster Samuelsgatan. En bar som säger, välkommen in. Här dömer vi ingen. Här kommer du förmodligen inte träffa någon du känner. En sån där bar för figurer av tvivelaktig karaktär och andra alkisbröder. Det blir perfekt. Exakt klockan 3 ska han sitta där i godan ro med lite nötter och läsa tidningen i precis en halvtimme innan han går ner till NK för att handla julklappar. Och prick klockan 3 den 22 december kliver han in på krogen med tidningen under armen. Snabbt slår han sig ner på en ledig stol intill bardisken. En mellanöl, tack. Men det tar inte en halvtimme att dricka den där ölen. Han läser inte tidningen och han beställer inga nötter. Efter bara några minuter är både ölglaset och någonting inom honom själv ekande tomt. Med en enorm kraftansträngning tar han sig ut på Mäster Samuelsgatan igen. Det är mörkt ute. I myllret av stressade stockholmare som ordnar upp det sista julbestyren pratar han högt för sig själv. Det är bra nu. Det blir inget mer nu. Bara en mellanöl. Det var bara en. Gång på gång upprepar han det. Hela vägen till NK-huset som glittrar i ljuset av den upphängda julbelysningen. Bara en mellanöl. Det var bara det. Som en slags besvärjelse mot all den stundande galenskap som man vet är på väg. Men det är meningslöst. När jag kommer in på NK sätter den fysiska allergin igång. Det är som ett kugghjul i kroppen som börjar rotera. Jag kan inte längre tänka på någonting annat än en 8 whisky. Bara en 8. Sen ska jag handla julklappar. En 8 whisky blir 8 8 whisky på ett sunkigt tak mitt emot NK. Ett samtal till langaren som vägrar sälja blir till flera samtal. Till slut åker han hem till kranen som ger upp. Ta en gubbe och stick. Han häller ut hela påsen på köksbordet, delar upp det vita pulvret i 2 stora linor och drar i sig allt på en gång. Det här var väl inte ett gram, din jävel, säger jag till honom. Sen kollapsar jag. Någon jul hemma med frun och barnen blir inte. Han får ett blankt nej när han snubblar in i trapphuset, bankar på ytterdörren och rycker i handtaget. Dörren är låst. Frun vill inte veta av hans påtända jag. Vad som händer resten av den julaftonen minns han inte. Det är som att hans undermedvetna tröttnat på att spela in. Det är ändå inget man vill komma ihåg. Kvar är bara ett par flimriga upptagningar, som minnet av den där gubben på krogen vid centralstationen. Han som sitter där ensam. Det är bara de två där. När Robert frågar om han får slå sig ner med sin öl, nickar gubben till svar. Det får han. Gubben gråter. Och det gör han också. Men de säger ingenting till varandra. På juldagen vaknar han upp i en sjukhussäng. Hur han har hamnat där vet han inte. Det enda han vet är att han inte längre vill dricka. Inte längre knarka. Inte längre svika. Inte längre vara den där pappan som är trött, som sovit för dåligt, som jobbat för mycket eller som bara behöver åka hem till sig själv ett tag. Under mellandagarna försöker han desperat få plats på ett behandlingshem. Men ingen vill ta emot honom. Pengarna är slut. Han får då den briljanta idén att åka upp till ett av dem. Korpberget i Kramfors. Utan någon som helst förvarning, då kan de väl inte neka honom. Med ett klippt Amex-kort snackar han sig till en taxiresa från tågstationen i Sundsvall och släpps av utanför behandlingshemmet mitt i natten. Han är full och påtänd. Snön ligger packad längs den gula trädsfasaden med dess sprejsade fönster. Det är kallt. Taxin drar iväg med en rivstart och försvinner in i mörkret. Då kommer någon ut ur huvudentrén. Det är behandlingshemmets nattvakt. Han som ser ut som Jaws i James Bond och som säkert är minst 2 meter lång. Tommy. Innan han vet ordet av brottas han ner på marken, släpas in i en behandlingsbuss och körs tillbaka mot tågstationen. Han bönar och ber, gråter om att få stanna. Det går ju inga tåg nu. Han kommer att frysa ihjäl. Men det skiter Jaws Tommy i och trycker gasen i botten på den mörka slingrande skogsvägen upp mot bron som leder ut mot motorvägen. Jaws Tommy är less på hans pundarfasoner. Det är liksom inte första gången han vänder upp och ner på behandlingshemmet och sätter andras nykterhet på spel. Då ger han upp. Nu orkar han inte mer. Nu kan han lika gärna dö. När han ser konturen av bron i skenet och bilens framlyktor öppnar han passagerardörren och kastar sig ut. Men han dör inte. Han landar i en snödriva utan en skråma. Men Jaws Tommy kanske ringer en ambulans om han spelar död. Det gör han inte. Istället bromsar Jaws Tommy in, kliver ut ur bussen, ber honom sluta tramsa och så ringer han polisen. Dagen därpå, den 29 december år 2000, vaknar han i en fyllecell hos polisen i Kramfors. Hur fan blev hans liv så här? Då, från ingenstans, dyker en mening upp i hans huvud. Det finns de som inte förmår vara ärliga. För dem är chanserna mindre. Meningen som man har hört på tolvstegsmöten har han aldrig läst själv eller diskuterat med någon. Inte heller kan han placera den i någon särskild kontext. Ändå finns den med honom i den kala fyllecellen på den slitna plastbritsen där han sitter. En vänlig men bestämd påminnelse. Det finns de som inte förmår vara ärliga. För dem är chanserna mindre. När han släpps ut börjar han fundera på det där med ärlighet. Han kanske ska pröva att vara ärlig. Han har ju provat allt annat. Eller så kanske han bara ska fixa lite labb och ta allt det där en annan dag. Men för en gångs skull så gör han inte det. Istället åker han tillbaka till behandlingshemmet. Han får en chans till och är för första gången ärlig när han berättar sin historia för gruppen. Inga försköningar, inga förmildrande omständigheter. Alla gånger han har knarkat när han har varit där. Hur han tog upp sina barn på permission för att han då kunde passa på att fixa alkohol och droger. Lögnerna till frun, till sina anställda, till sig själv, allt. Allt som gnagt i honom i flera år läggs upp på bordet. Det känns befriande att få erkänna. Det känns skönt att få vara ärlig på riktigt. Den första tiden i nykterheten kretsar kring många sådana beslut. Beslut som kommer att rädda hans liv. Ska han eller ska han inte? Ja eller nej? Som på tåget när han åker hem från behandlingshemmet och serveringsvagnen rullar förbi. Nej, han vill inte ha någonting att dricka. Fast en öl kanske han kan ta. Bara en. Och så vänder han sig om. Men då är vagnen borta. För plötsligt är det någon som leder honom rätt. Han flyger till London bara för att gå på 12-stegsmöten i samma gemenskap som han upptäckte i New York. Han tar en sponsor och gör 12-stegsprogrammet. Jobbuppdragen trillar in igen. Han håller sig nykter. För den här gången är det faktiskt någonting som är annorlunda på riktigt. Frun tar tillbaka honom och när hösten går över i vinter får han äntligen fira jul med sina barn igen. Den första nyktra julen var jag så enormt tacksam. Tacksam och glad över att jag fick komma tillbaka trots att jag brutit så många löften dessförinnan. Det var en genuin lycka av att bara få vara hemma med min familj och se glädjen i barnens ögon. Julen 2022. Över 20 år senare. Allt är precis som det brukar vara på julafton hemma hos mig. Kalanka fyller tv-rutan, kungsgranen är pyntad och där under ligger paketen till alla barnen, omsorgsfullt inslagna i vackert presentpapper. Sånt som de faktiskt önskat sig. Det är numera 6 barn. Och tomten, han är nykter. Och det har jag varit varje år. Kanske är du som lyssnar på det här också nykter. Kanske har du din allra första nyktra jul. Och det kan vara anspänningar med det. Det kan vara jobbigt. Det kan kännas stressigt. Och ovant. Det är helt okej. Det är okej att känna så i början. Det är okej att ta det lugnt. Och vi kan betrakta det här som vilken sjukdom eller skada som helst där vi behöver rehabiliteras. Vi behöver ta det lite försiktigt i början. Så när du känner att det är nog, ja, men det är okej, jag orkar inte mer. Jag pallar inte höra alla de här liksom, människorna som kalasar runt omkring mig. Så är det okej att bryta. Det kommer en jul nästa år också. Och en efter det. Och en efter det. Så ta det lugnt och ta hand om dig själv. Vi finns här hela julen. Vi finns på mail och telefon. Det finns mycket eller många andra texter att läsa hos oss. Eller podden och lyssna på. Så ha en fin jul.